perspektiv från din ande, Herre, in i våra liv ikväll. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Nåväl, nummer ett. Det var Guds kärlek. Det var Guds kärlek och inget annat som gav oss Jesus. Vad var det som drev upp Jesus på korset? Det var Guds kärlek. Vad var det som fick Jesus att komma? Det var Guds kärlek. Vad var det som gjorde att hela den här saken rullades fram för oss? Det var Guds kärlek. Det var alltså motivet bak alltsammans. En del tänker, ja, men det var ju synden som gjorde detta. Nej, det var Guds kärlek som gjorde att synden kunde bli besegrad. Amen. En del tänker att ja, men det är ju synden som är problemet. Det är ju synden vi måste prata om och allt detta. Och man behöver nämna saker vid dess rätta namn. Absolut är det så. Men det var inte det Jesus gick omkring och pratade om. Utan Jesus han utgav sig själv i den kärlek som kom från Gud. Och Guds kärlek är det som ligger bak allt. Det är hans motivation. Och det är väldigt viktigt, för att det finns alltid motivation för saker och ting. Varför säger jag som jag säger? Varför gör jag som jag gör? Det är för att det finns något bak där som ligger och trycker på. Och det är väldigt skönt för oss att vi har en Gud som har en kärlighet som är motivet för allting som man sen gör. Halleluja, kan du säga amen till det? Så det var Guds kärlek och ingenting annat. Varför vet vi det? Jo, därför att det står att Johannes 3:16, den kan du utantill. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så vi förstår att det var Guds kärlek. Denna agapekärlek som är Guds egen kärlek. Den är drivkraften och motivationen för allt som utvecklar sig i evangelierna. Det är drivkraften för hela detta underbara, fantastiska som vi vet med Guds försoningsverk på korset genom Jesus. Det är Guds kärlek som ligger bak det här. Det är viktigt att ha med sig det. Sen är det sån också att den samma Guds kärlek som då Gud består utav. Därför att det står att Gud är kärlek. Det är inte ingenting han har. Det är någonting han är. Halleluja. Det är som att titta på mig. Jag är pen. Nej. Gud är någonting. Halleluja. Alltså när du möter Gud så det är kärlek som du möter. Han är kärlek. Gud är kärleken. Denna då Guds kärlek som vi ska hålla på med lite idag. Den är också utgjuten, står det någonstans. Guds kärlek, låt oss läsa det i Romarbrevet 5, vers 5. Så står det så här. Hoppet bedrar oss inte, säger Paulus här i vers 5. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra någonstans hjärtan. Halleluja. Hur då? Hur är den utgjuten i våra hjärtan? Jo, det står här. Genom den helige ande som han har gett oss. Så Guds kärlek är alltså då utgjuten i våra hjärtan. Det var därför jag sa i början att det är ingenting, det vi talar om ikväll, det är ingenting som du har där borta eller ska få någon annan gång. Utan det är redan där, det finns i ditt hjärta genom den helige ande. Och nu ska jag inte liksom kanske dra för stora växlar på det här, men växlar ska vi dra. Och det är just detta, jag menar mig på att detta är, ska vi säga, det unika med dig och mig som har tagit emot Herren. Vi har någonting som världen inte har. Vi har Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Denna Guds kärlek som du ser manifesterad på korset genom Jesus. Det han gör när han knäcker ondskapen. När han bryter igenom. Denna Guds kärlek som motiverar honom i allt det han gör. Den kärleken är också utgjuten i ditt och mitt hjärta. Den finns där. Det är inte detsamma som den mänskliga kärleken. Utan det är den gudasända kärleken. Den kommer ifrån Gud alltså. Därför att den mänskliga kärleken, den kan vi prata om, men den blir kedlig. Va? För den har sin begränsning. Den har sin oförmåga. Den klarar bara av vissa ting. Därför att den stäcker inte till helt enkelt. Och det är inte den jag talar om. Utan jag talar om den kärleken som faktiskt är övernaturlig och placerat i ditt och mitt hjärta rent teologiskt i din ande, så finns den kärleken där. Den är utgjuten där genom den helige ande. Halleluja. Amen. Prisat vare Gud. Jag sa prisat vare Gud. Kristus möter det här. Då säger vi sånt. Amen. Så vi har alltså den här kärleken genom den helige ande i oss. Den finns redan där. Den behöver bara släppas fram. För bara för att den finns där betyder det inte att den har släppts fram. Och jag har massa attiraljer med mig här idag för att bara försöka förklara det här. Så då ska vi... Men vi kan börja läsa här i första Johannes brev kapitel 3. Fantastiska versar om det här med kärleken. Helt underbart, för det beskriver så mycket om det. Det är Johannes som kallades också kärlekens apostel. Det här var liksom hans budskap kan man säga. Och han talar väldigt härligt i de här versarna. Och vi läser inte alla, men vi tar en del här. Där han säger så här i kapitel 3 i första Johannes brev. Så säger han så här i vers 14. Vi vet, säger han, att vi har gått över från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Därför att något har hänt i oss. Vi älskar bröderna. Och den som inte älskar blir kvar i döden. Alltså det är väldigt radikala ord han har här. Alltså. Jag tänker inte alltid på det, men det är väldigt... Johannes var otroligt radikal. Alltså. Och det kan man vara när man är full av kärlek. Och då står det så här vidare i vers 15. Den som hatar sin broder är en mördare. Så. Myrder. Och ni vet att ingen myrder har evigt liv i sig. Men genom att han gav sitt liv för oss... Så har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd. Men stänger sitt hjärta. Säg efter mig, stänger sitt hjärta. Säg det en gång till. Stänger sitt hjärta. Vad stänger han sitt hjärta för då? Han stänger sitt hjärta för kärleken. Alltså han håller inne den kärleken som är utgjuten i hans hjärta. Han stänger sitt hjärta. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Och så går han vidare, vers 18. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och i sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Vad det än anklagar oss för. Att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss, då är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. Och så kommer förutsättningar så här. Alltså, för vi kan säga, ja, vad jag än ber om, det får jag. Nej, men han säger, vad du än ber om, det får vi av honom. Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och då tänker de, men jag lever inte under buden. Jo då, det gör vi. Vi lever under det enda budet som gäller för oss som är pånyfödda. För det kommer här. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Jag satte grunna på det här. Jag vet inte hur det är med dig, men jag grundar på det i mitt liv. Jag har många bönesvar som jag inte har fått, som jag tycker dröjer allt det här. Och så där. Och det har ju inte du, för du har ju fått svar på allt. Men jag har i alla fall en och annan som jag tänker, det dröjer, jag får inte bönesvar. Och så bara, puff, kom den här versen upp här. Det vi ber om, det får vi, för vi håller hans bud. Och detta är hans bud, att vi ska tro på Herren Jesus Kristus och älska varandra. Då förstod jag att det finns också en sida av det här som har att göra med kärlekslivet. Alltså. Inte med min kone, kan också ha att göra med, men det har att göra med hur jag lever i förhållande till det enda bud som Jesus har lämnat efter. Ett nytt bud ger jag er. Och det budet är att ni ska älska varandra. Det är det budet som han har gett oss. Alltså leva i denna kärlighet. Och då säger Johannes, och det vi ber om det får vi. För vi håller de här buden. Vi lever helt enkelt i den uppfyllnaden att vi gör på det sättet. Och det är ju fantastiskt. Halleluja. Amen. Då förstår jag det här. Att när vi lever i liksom våra liv här. så har jag med mig lite grejer. Jag sa ju det till dig. Det här. Tada! Magic. Det här är en vattensensor. Den här mäter temperaturen på bilarna. Jag har ju så mycket bilgrejer. Jag hade med mig söndags också. Men det här har, alla bilar har det här. Och det är en liten smart grej. Den här mäter alltså temperaturen på vattnet. Och så får du då, på displayen så får du att det är. Och då ska en bil ska det vara ungefär mellan 87 till 88 grader varmt. Då mår motorn jättebra. Då ska, så ska den vara. Sen ska den stå still också. Den ska inte hålla på att vandra där på display. Om den vandrar omkring så där, då har du problem med motorn. Då är det något du måste titta på. Men den ska stå där. 90 grader brukar det oftast vara en sån där. Många vet vad jag pratar om. Hur ser det? Vad drog han in bilgrejer här nu mitt i allt? Ja, det gjorde jag, för att jag ska förklara vad jag menar snart. Den här då mäter av temperaturen. Den gör inget mer. Det är det den gör. Vi har massa sådana här kristna. Fullt utav dem. De mäter temperaturen. Men de kan inte göra något mer. Ja, det är kallt. Ja, det är varmt. Vi har väldigt många som är vad jag kallar för proffstyckare. De tycker och de skriver gärna i aviserna och så vidare. Så sitter vi i sidlinjen och kommenterar allting. Och deras analys kan vara ganska korrekt ibland. Alltså. Visst, det är sån. Men vad hjälper det att veta det? Det är ingen skillnad. Nej, jag har med mig mer grejer. Det här är bättre grejer. Det här är en termostat. Och en termostat känner också av temperatur. Och den sitter i bilar. Den här sitter i en bil. Han har tagit ur. Jag ska göra någon film. Ska visa hur man kollar om den funkar. Det kan jag visa dig någon annan gång. Men en termostat fungerar på det sättet. Att den känner av också värmen i en bil. Och när det börjar bli varmt i bilen. Så öppnar den sen fjäder som sitter där. Så öppnar den sen och släpper igenom vattnet. Och det har man därför att motorn mår inte bra av att vara kall. Utan den ska vara varm. På sommaren är det inte så farligt. Men på vintern så vill man gärna att motorn ska bli varm chappt. Så du får värme in i bilen. Och det är bra för själva motorn också. Och sen så när den är öppen så lever den där. Och ser till att det är genomströmning. Det strömmar igenom så vattnet kommer till motorn. Och värmer upp hela motorn på ett bra sätt. När den här blockerar sig då får du problem med hela motorsystemet. Så de här två har funktioner. Den här har ju en funktion och är viktig att ha med sig också. Så det är inte helt oväsentligt. Men den gör ingenting annat än talar om att det är för varmt eller att det är för kallt. Den här har en handlingsförmåga. Den gör någonting också. Den reglerar värmen. Om du inte vet något om bilar så vet du väl någonting om ditt hus. Va? Du har ju element där hemma. Och då vet du att du sitter termostater där. Och då kan du styra värmen genom att sänka och höja termostaten. Som gör att det liksom blir varmt och behagligt in i huset. Va? Ja, jag sa allt det där för att säga det här. Sån här ska du vara. Sån här ska jag vara. Alltså, fine, det går bra att liksom mäta av saker och ting. Varenda kotte som har någon form av andlig känslighet vet att det står illa till med Norge. Att det står illa till med Sverige. Vi vet det. Varenda en av oss. Vi vet att det är, annars så är du helt blind och så. Då byter vi ut den där och sätter in den som är korrekt. Därför att du ska inte vara hjärnfysiker för att förstå de här sakerna. Du kan vara en förnektare och sånt. Och då behöver du hjälp på annat sätt. Det tar vi någon annan gång. Men var och en av förstår detta. Men bara att veta det hjälper ingenting. Den här gör ingenting mer än att säga att det är något som inte är bra i den här bilen. Det är det den gör. Den här har en annan funktion. Halleluja. Och därför när jag tänker på mitt liv, tänker på våra liv, så tänker jag, det är mer så här vi ska vara. Amen. Vad gör den här för någonting? Den släpper fram värmen. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Men det hjälper inte om det bara finns i våra hjärtan. Det måste fram genom våra liv så att det kan bli till välsignelse för andra människor. Halleluja. Varför är det så kallt i atmosfären ibland? Varför är det man känner... Varför är det på det sättet för? Jo, det är för att det är stängda termostater. Och därför så behöver Guds folket öppna sin hjärta på vida, i vida spjäll och släppa fram den kärlek som finns där nedlagt av den helige ande. Halleluja. Och det, vänner, det kan inte predikanter göra bara. Det kan inte liksom några specialister göra, utan det gör vi tillsammans. Halleluja. Och jag tänker så här, att i en värld som är så kall och som bara blir kallare och kallare, så har vi, halleluja, en värme på insidan av oss, och den värmen kommer rätt ifrån Gud, och vi kan släppa fram den här värmen, den här kärleken, och vara ett, ska vi säga, ett motpol i den här världen som bara blir kallare och kallare. Kan du säga amen, halleluja? Kan du säga halleluja, det här är bra. Det här är vår uppgift, och det här är vad vi ska leva med i våra liv. Att vara termostater för Guds kärlek. Det vill säga att vara dem, för att det är ju också sånt att en termostat har ju precis samma funktion som Jesus har. Han säger så här: jag öppnar, säger han, och jag stänger. Det är vad termostater gör. De öppnar och de stänger. Och det har du och jag också en funktion i det. Att vår funktion är inte att bara veta om, utan att göra någonting åt. Och hur gör jag någonting åt? Vad är lösningen för någonting? Ja, lösningen är ju inte att bara tala om att sån och sån är det. Utan lösningen är ju att av Gud få nåd att göra någonting åt saken. Och hur gör jag någonting åt saken då? Jo, genom att den kärlighet som bor i mitt hjärta får bli förlöst genom mitt liv. Så att den kan komma ut och skapa den atmosfär som alltid är väckelsens atmosfär. Du vet, Frank Mangs, en riktig väckelseförkunnare, han sa det. Väckelse, sa han, det är atmosfär. Alltså det blir en viss atmosfär, va? Och den atmosfären, den är så varm, vet du. Och den är så välgörande, som gör att jag blir tillgänglig för att ta emot. Va? Amen. Halleluja. Och därför så tror jag på detta. Jag tror att Jesu koncept, det var så otroligt framgångsrikt. Därför att han levde med en öppen termostat. Han levde med ett genomflöde av Guds kärlighet där han gick fram. Därför behövde inte han, liksom, han behövde inte slå fram frukten, utan den kom naturlig. Därför att i en atmosfär av Guds kärlighet, där kommer bekännelserna, där kommer omvändelserna, där kommer förnyelsen, där kommer invigelsen, där kommer alla de där sakerna. Därför att atmosfären är på ett sådant sätt. Det är gynnsamt för tillväxten. Halleluja, kan du säga amen till det? Så därför bör du jag vara termostater och inte termometrar. Jag tänkte på det, jag läser inte så ofta såna här kristna aviser och sånt. Därför att jag bara läser och ser, det är ett massa tyckande, va? Man tycker om allt möjligt, det ena och det andra. Och så har man åsikter om det, och så hållningar om det, och så vidare. Och mycket är ju rätt och riktigt i sig självt, va? Men det förändrar ingenting. Därför att det sitter någon teologisk professor och har en idé om någonting och säger någonting. Visst, det låter jättefint, låter jättebra, men det är lika kallt i alla fall. Va? Vi behöver släppa fram Guds kärlighet så det blir varmt, halleluja. Kan du säga amen till det? Ja, och det är din och min kallelse, och det är vad vi ska hålla på med. Och därför att en annan sak med det här också, att när vi förlöser Guds kärlek, då drivs rädslan bort. För att vi lever ju i tider då folk är så rädda. Och även kristna människor är rädda. Man är rädd för alla möjliga saker, och man är rädd för både det ena och det andra. Och i det senaste svepet utav det här med den här epidemin som vi har fått leva med, så har det skapat en rädsel hos människor. Och den rädseln, den botas genom att kärligheten ökar, och trycket ifrån kärleken, den bara liksom förlöses. Då drivs fruktan bort, va? Och det står i 1 Johannes brev 4, det är samma Johannes, och han säger så här i vers 17, han säger så här: i detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Till sån han är, sån är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig, det studsar upp det här. Jag är väldigt bekant med rädsla, ja. Jag har haft mycket farhågor och rädslor och fruktan i mitt liv. Och det kanske inte du har, men det är jag och några eskimoer. Vi har haft sådana problem. Men du har ju inte det. Men man är rädd för både det ena och det andra. Och när jag läser det här, så på ett positivt sätt så provocerar det mig. Därför att han säger att det finns ingen rädsla i kärleken. Och så sitter man och är livrädd. Antingen är Guds ord ute och cyklar, eller också är jag ute och cyklar. Och eftersom jag tror på Guds ord, så tänker jag att okej, vad är det jag har missat i de här sakerna? Är det något jag har missat här? Och just detta underbara, att rädslan, det är inget underbart, men att kärleken, den har en förmåga. Och den förmågan är att den driver bort fruktan, halleluja. Kan du säga halleluja? För det står så här, utan den fullkomliga kärleken, den driver ut rädslan. För rädsla hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Så hur ska jag bli botad ifrån rädsla? Jo, det är kärleken som gör att rädslan inte får plats. Jag menar, rädsla är kopplat till många olika saker. Den är kopplad till skuld. Den är kopplad till skam. Hur många har känt sig lite skamfull ibland? Allt det där är ju kopplat till samma bytta. Liksom. Det kommer från samma kruka. Och det är ju för att vi har ju alla de här skamföreteelserna i vår tid. Man pratar ju med allt med de här miljögrejerna som var, ja, då har man flygskam och man har liksom söppelskam och man har skam för det ena och andra. Massa skam. Och den där skammen är ju ett sätt att motivera människor. Mycket dåligt sätt, kan jag tala om för det. Ett mycket värdelöst sätt. Det finns andra typer av skam. Och nu har vi coronaskammen. Att liksom, har du varit över gränsen och köpt mjölk där, och så kommer du tillbaka så dricker du svensk mjölk nu, va? Det är väl en ting, men just att den där kopplingen till skammen, att den är där, då måste man alltid ställa sig frågan, finns det någon skam i Gud? Nej. Finns det, alltså, varför då? Därför att i rättfärdigheten så står jag inför Gud utan känsla av skuld, skam eller mindervärdighet. Gud opererar inte på det sättet. Han sysslar inte med sådana saker. Han skambelägger aldrig en människa. Han skuldbelägger aldrig en människa, för all skuld var lagd på honom. Han har redan tagit allt samma. Allt sånt här ser kärleken. Kärleken ser det här. Ser att det finns inte det där hos Gud. Det är inte från Gud det där kommer. Och därför så när vi är grundfäster, som det stod, rotfäster i kärleken, ja, men då är det så många andra saker som löser sig. Nämligen skamproblemet, skuldproblemet, känslan av att jag gör fel och allt. Det finns inte i kärleken. Utan kärleken driver faktiskt bort de där sakerna. Det driver undan de där sakerna. Halleluja. Amen. Det är mänskligt att vara rädd. Det är gudomligt att vara frimodig. Halleluja. Det är gudomligt att vara orädd. För Gud har lagt ner sin kärlek i ditt hjärta. Och i den kärleken, där finns inte de där sakerna. Det finns inte. Varför är rädslan så påtaglig i våra liv? Jo, därför att rädslan är alltid självcentrerad. Fruktan är alltid egoistisk i den bemärkelsen. För när du är rädd, då är du rädd för dig. Vad ska hända med mig? Vad ska hända med mina barn? Vad ska hända med... Alltså det kretsar runt mig. Det kretsar runt mina saker. Men när jag är fullkomnad i kärleken, då kretsar mitt liv i Jesus. Halleluja. Då är inte jag i fokus, utan då är Herren i fokus. Och därför så får inte rädslan det greppet över mig. Tvärtom, motsatt så är det så att den driver bort fruktan. Driver bort rädslan. Halleluja. Kan du säga halleluja? Ja, men det var, jag pratade med en gång som sa till mig, så han hade liksom en grej han var tvungen att ta med sin chef och sånt, va? Och han visste, för han, chefen var väldigt sån chefig. Och han visste, och chefen hade gjort en grej som var fel helt enkelt. Men han visste, tar jag det här nu, då riskerar jag att bli av med jobben. Alltså riskerar inte bara att bli av med jobben, utan jag riskerar att bli av med liksom skolplatsen för mina barn, och jag riskerar att bli av med mina vänner. Jag riskerar, för det här var ett sånt företag som var väldigt så kopplat med varann. Jag riskerar att bli satt helt liksom vid sidelinjen. Allt det där riskerar jag. Och så gick han igenom det här i sitt liv. Halleluja. och fyllde på tanken och upplevde liksom att han fick möta Herren. Tills han kom till en punkt där rädslan inte hade något grepp över honom. Där han tänkte så här, du får ju okej. Okay. Du får slänga ut mig då. Okej, jag blir ensam. För så här kan inte jag leva. Jag kan inte leva under det här trycket av ogudaktighet. Jag kan inte leva under det här maktmissbruket. Jag kan inte leva under det. Jag dör på insidan om jag lever här. Jag kan inte. Men innan han tog den konfrontationen med sin chef, så var han tvungen att gå igenom sitt liv och komma till en plats där det inte längre fanns några krokar i honom som kunde användas för att manipulera honom och liksom skuldbelägga honom och skambelägga honom. För det var den chefens expert på att göra. Han var expert på att liksom vända saker, så att istället för att chefen hade problem så var det han som hade problem, och det var bara jättejobb i hela grejen där. Det var så man manövrerade i den sättningen där. Och så kom han till en punkt att jag tar inte det här längre nu. Jag gör inte det, men jag riskerar någonting när jag ska gå den här vägen. Och då var han tvungen att gå en väg med sig själv. Och på det sättet så fick han liksom komma in i Jesus och verkligen liksom förankra sig i Gud där, så att kärleken blir större än trusslet. Kärleken blir större än skammen. Kärleken blir större än eventualiteter. Kärleken blev större, som gjorde att när han stod där och sa de saker han sa, då sa han, ringde mig efter och sa han så här: jag har aldrig känt mig så fri som när jag stod där. För jag visste, du kan göra precis vad du vill med mig. Det förändrar ingenting. Halleluja. Och jag blev så uppmuntrad när jag hörde och tänkte på det där. Därför att jag tänkte att hur många gånger är det inte som både du och jag går under saker och ting. Vi går under grejer därför att vi är rädda. Och så finns det de som är experter på att utnyttja det. De är experter på att använda sig av det. System och olika saker i samfundet, tidsandan, allt möjligt. Experter på att bruka det där för att hålla dig och mig fångna. Rädshågla. Jag har tre olika. Rädsel, fruktan, räddhåga. Det blir svårt om man ska göra det ett ord, så då blir det konstigt, va? Men fruktan, det har den där förmågan i våra liv att kaptivera oss och låsa in oss. Men kärleken, den driver undan de sakerna. Halleluja. Amen. Inte knytnäven. Inte liksom jag ska ge dig. Inte de här övertalningsförmågan. Inte alla de saker. Kärleken gör det. Den botar mig från all fruktan. Halleluja. Kan du säga halleluja? Amen. Du vet ju både du och jag i den här tiden att när någon nyser och hostar lite grann så blir tänk om jag får det här nu. Och så där. Det har ju blivit så i vårt samfund idag. Att det är liksom helt plötsligt så har människor med livrädda går omkring och håller på med de här sakerna. Det är väl en sak. Men du och jag som frälsta. I kärleken finns ingen rädsla. Finns ingen fruktan i kärleken. Den driver bort all fruktan. Och bara det gör mig väldigt inspirerad att hålla mig och lära mig mer om denna kärlek. Halleluja. Jag ska avsluta med det här. Kärleken, det är den som kommer bevara oss i den yttersta tiden. Det är den som kommer bevara oss. För den är din och min starkaste kraft. Och när vi lever i den, och nu talar jag om Guds kärlek. Jag tänkte på det också, bara hoppa tillbaka en grej här som Jesus säger så här. När jag talar om termometer och termostater, så säger Jesus i Matteus 24. Många ska komma på fall, säger han. Och de ska förråda varandra och de ska hata varandra. Vilket klimat alltså. Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar så kommer också kärleken att kallna hos de flesta. Det är hit vi är på väg. Det är bara sånt där. Och det är ju ingenting nytt. Vi ser ju det runt omkring oss. Så det är inget konstigt. Därför att om vi kopplar det med andra Timoteusbrevet 3, när Paulus talar till Timoteus, så säger han ju så här, att i den yttersta tiden kommer svåra tider, säger han. Och då ska människor älska någonting. De ska älska sig själva. Och när jag älskar mig själv, då är det inte Guds kärlek som är i görningen. Därför att Guds kärlek, den älskade världen, står det. Den älskade Den var utgivande. Och Guds kärlek var inte egocentrisk, utan Guds kärlek är utgivande och givande. Men i den yttersta tiden så ska människor älska sig själva. Ja, men det är ganska starkt egentligen. Alltså inte bara att tycka om sig själva, eller inte bara liksom vara lite sån självupptagen, utan man ska älska sig själv. Det är den miljö som vi är på väg in i, och inte bara på väg in i, vi är mitt i den. Och den miljön lever du och jag i. Och så säger han så här också, han kopplar, jag tycker det är så intressant, han kopplar laglösheten med kärlekslösheten. Han säger att laglösheten ska öka, och när den ökar då kallnar kärleken. Och det där är liksom food for thoughts, va? Därför att det där bör man tänka på lite mer vad det står för. Och jag har inte riktigt, jag har inte tuggat klart där, så jag ska inte tala så mycket om det. Men det är ju ändå intressant att Jesus kopplar de där två sakerna. Att laglösheten som vi ser breder ut sig nu. Vi ser anarkism breda ut sig. Att folk liksom bara kör över och håller på. Alltså, vad är det för någonting? Det är precis det Jesus säger. Att laglösheten ska öka, och i samband med den ökningen så kommer också kärleken att börja kallna hos de flesta. Och här mitt i de här strömningarna som vi befinner oss i, vad ska vi göra, du och jag då? Öppna termostaten, för den stängs överallt alltså. Men du och jag är kallade att vara ett motpol till det som händer i den här tiden. Du och jag är kallade att visa på någonting annat. Och vad är det då? Vad är det som skulle kunna göra fårkällen i den här tiden då? Jo, det som gör fårkällen, den världen inte har, det är den kärlighet som kommer från Gud. Guds kärlighet som är utgivande till sitt väsen. Guds kärlighet som inte sätter sig själv i centrum, utan sätter andra i centrum. Guds kärlighet som inte älskar i ord eller fraser, det är vi väldigt duktiga på, utan som älskar i handling, halleluja. Guds kärlighet som ser sin broder i nöd och inte sluter sitt hjärta och håller tillbaka denna ström av liksom hjälp, utan öppnar spjällen istället och säger: min bror, kan jag göra någonting för dig? Kan jag hjälpa dig? Alltså den praktiska kärleken som kommer ifrån Gud, den kärleken, den har du och jag i våra hjärtan. Det enda som behövs, det är att den får släppas fram. Halleluja, amen. För vi kan, eftersom vi är termostater, vi kan bestämma oss för att hålla den tillbaka. Vi kan bestämma oss, för han sa ju det, om jag ser min broder i nöd, sluta tillsluta våra hjärtan. Det kan vi göra, därför att vi är termostater, så kan vi göra på det sättet. Och effekten blir då att motorn och det övriga inte får den värme som den behöver. Vi kan göra det, men vi kan också, halleluja, öppna våra hjärtan på vid gavel och låta den kärlighet som finns från Gud bara flöda fram genom vårt liv. Det är den kärleken som förvandlar. Det är den kärleken som gjorde att du befann dig vid Kristi kors vid någon punkt av ditt liv. Det är den kärleken. Det är inte det att någon sa till dig hur allt var fel i ditt liv, utan det var att det var en tone. Det var en ström som kom ifrån Guds eget hjärta, som kallade dig och manade dig att komma till den frälsare som du har lärt känna nu. Det är den kärleken som gjorde det. Det var inte det att du fick reda på att du var en syndare, utan det var att du fick reda på att det finns en Gud som älskar dig. Halleluja, amen. Prisat vara Herrens underbara namn. Jag ser ju signalerna. Jag är inte dum, jag vet ju. Jag har också en termometer. Men jag vill inte leva som en termometer. Jag vill vara en termostat. Men i alla fall så ser jag ju detta. Att man, det höjs röster idag. Om att nej, vi måste ta det gör det. Och den är Jesus som är vårt exempel. Han levde i en sjuk tid. Ja, det var en sjuk tid som han levde i. Med romarriket och dess förtryckande regim som var över Israels folk vid den tiden. Detta sjuka system, maktfullkomligt till max och promiskuös till utom gränser. En bögkultur, vet du, som var så förfärlig, vet du. Det var ju helt accepterat för den tiden, den här badkulturen som de hade. Det var, Jesus levde mitt i det här och han liksom skulle navigera i allt detta. Och han skulle kunna påpeka både det ena och det andra och säga till alla möjliga saker till de människor som levde där. Gudasonen själv som var ren och helig och fullständigt ostrafflig. Han själv, Gudens Jesus Kristus, han som var Gud själv, vandrar i mänsklighet gestalt här på jorden och såg allt detta elände som var på jorden. Vad gör han då? Han är vårt exempel. Amen. Han är vårt exempel. Och vad gjorde han för någonting då? Han lät den kärlek som Gud har och som han har. Han lät den kärleken flöda ut där han levde, där han var. Halleluja. Och det är, som jag tror i alla fall, det är den bästa omvändelsepredikan en människa kan få. För vi behöver vända om. Norge behöver vända om. Sverige behöver vända om till levande Gud. Men på vilket sätt ska det ske? Jag tror att det sker genom att den kärlek som kommer från Gud, att den blir förlöst i våra hjärtan. Förlöst ur, från våra hjärtan och får välla fram i en tid som desperat behöver det. Därför att den kärleken, det står, Peter talar om den, det står så här, så står det så här i 1 Peter 4, vers 7. Slutet på allting är nära, står det. Och det känner vi ju allihop att det är så här. Slutet på allting är nära. Och så säger han, var därför förståndiga och nyktra. Så att ni kan be. Så vi förstår att i den tiden så ska vi be. Men många gånger ber vi inte för vi är så onyktra, va? Och det finns en andlig onykterhet som är förfärlig, alltså. Man är så onyktert, va? Folk är ju, tappar ju förståndet, va? Och vad de inte gör då sen, det är att de ber inte. Vi lever i en sån onykter tid på många sätt. Men vi ska vara förståndiga och nyktra så att vi kan be. Och så säger vers 8, framför allt så ska ni älska varandra innerligt. Ska ni älska varandra innerligt. Inte gå runt och bara ha massa hållningar mot varandra, utan älska varandra innerligt. Alltså jag älskar det ordet innerligt. Och den kärleken som Peter pratar om här. Älska varandra innerligt. Och så säger han någonting som är ganska radikalt. Ty kärleken överskyler många synder. Är inte det starkt? Det är liksom, vad blir det på norsk? Däcker över. Och det tycker jag är lite intressant, att liksom, den har den effekten. Och nu är det ju Guds ord vi talar om här. Man kan tänka, ja men Guds ande, han exponerar väl synden. Och så står det i Guds kärlek, den däcker över. Den överskyler synden. Jag har inte fullt ut grepp på vad det står för riktigt, om man ska vara ärlig. Jag har inte det. Men jag är väldigt tilltalad utav det. Du ska veta det. Att en syndare, han vet att han är en syndare. Han kan försöka prata bort det. Han kan försöka, eller hon kan försöka liksom alla möjliga såna här tricks och konst. Men djupa sätt där inne så vet man att jag behöver få det rätt i mitt liv. För många är ju experter på att bortförklara saker och ting. Och lägga bort saker. Och en del är ju skickliga på det. Va? Det var inte jag, det var hon. Eller det var dem. Och allt det där. Men djupa sett där inne så vet man. Man vet. Jag behöver få det rätt i mitt liv. Man vet det. Men vad är det då som ska göra att en människa tar de stegen och börjar gå den vägen? Vad är det som gör det? Jag tror det, att det är den kärleken som Jesus har. Att det är den som gör. För den har en sån attraktiv dragningsförmåga. Du vet, jag har växt upp i en sån här miljö utav att det var väldigt fokus på att liksom trycka till och väldigt lagiskt, väldigt sådana. Så jag har växt upp i en sån miljö. Jag vet precis allt om det där. Men när jag fick erfara den kärleken som finns i Jesu hjärta, så fanns det ingenting hos mig som kunde stå emot det. Det fanns ingenting. Jag visste djupa sett i mitt hjärta att jag, det är kört för mig. Va? Jag visste det. Va? Jag är en skit. Va? Vad är det för något, Stefan? Jo, det är en... Jag är sån. Jag visste det. Sen försökte jag spela Allan. Va? Jag vet inte vad ni spelar för något i Norge, men i Sverige spelar vi Allan. Alltså, det är en sån här som bara sån, spelar spel så här. Va? Jag är jätteskicklig på det. Va? Jag kunde vara clown. Jag kunde vara allt möjligt. Så här, bara för att hålla grejer ifrån mig. Det är många som lever på det sättet. Men jag visste ju in i mig. Det är inte bra med mig. Inte alls. Och det religiösa bagaget som jag hade med mig, det var ju det att jag trodde att Gud är ute efter för att sätta dit mig. Va? Vänta du, Stefan, vänta du. Jag får riktigt, så vet man, jagar. Va? Så han får riktigt sikte på det, då ska jag skjuta det i huvudet. Så. Och så fick jag upptäcka, han var inte ute för att sätta dit mig. Han var ute för att befria mig. Halleluja. Och hade han velat, så hade han kunnat exponera alla mina synder och bara brettet ut dem så där. Kanske är det du är rädd för. Kanske är du rädd för att det ska brättas ut allting. Så har vi en kärlek som överdäcker. Som beskyddar. Som inte finner någon glädje i att få liksom smaska fram saker och ting. Som inte tycker att det är attraktivt att få göra det. För att förhäva sig och få se lite bättre ut själv. Vi lever ju sån här sätta dit tid. Va? Man ska sätta dit varandra. Ringer till skattetaten för någon har åkt tre stycken i en bil med gröna skyltar. De åkte tre stycken i den bilen, man får bara åka två i den, du. Jag vill bara upplysa myndigheten om det. Men de visste inte att den tredje personen var en ängel. Ja, men det känns jag hög. Det ska vara rätt, ska vara rätt. Får inte åka. Tre personer i en bil som bara har rätt att åka. Två! Ska sätta dit dig. Men jag säger, vad får vi för samhälle? Ett angiverisamhälle. Om man står bakom gardinen och tittar och kollar. Jag ska sätta dit dig. Och så har vi en kärlighet. Kärlek. Som inte liksom negligerar. Eller som liksom inte låtsas att det inte finns. Men som har sin stora... ska jag säga passion i att det inte är det som jag ska ha mitt fokus på nu. Utan det mitt fokus är att rädda den här människan som har hamnat i de här sakerna. För är det någon som vet att de har problem, så är det de som har problem. Du säger, ja, men de fattar inte det. Det är det som är problemet, de fattar inte att de har problem. Det fattar de visst, de bara spelar teater för dig. De bara låtsas. Jag säger, ja, vi har ett problem. Nej, vi har inga problem. Det är bara ett skydd människan sätter upp. Kärleken ser ju igenom allt det där. Men kärleken är också så underbar att den inte är ute efter för att slå till. Utan den är bara ute efter en enda sak. Vad är det för någonting? Att vi inte ska gå förlorade. Att vi inte ska gå under i våra liv. Alltså den kärleken, den finns också här på jorden. Jag sa, den finns också här på jorden. Vet du var den kommer ifrån? Den kommer från himlen. Men den finns här på jorden. Men var finns den någonstans då? Ja, den finns i dig. Och den finns i mig. Den finns i dem som är här på jorden. Den dagen då Guds församling tas hem till himlen, då stängs hela den termostaten. då kommer det bli kallt, jag lovar dig. Då blir det inte kul att vara här nere. Men så länge vi är här nere så har vi en uppgift. Och den uppgiften är att vara en kanal för Guds kärlighet var helst vi går fram. Halleluja. Kan du säga amen? Nu är det här inget teoretiskt budskap, utan det här är ju bara ett praktiskt budskap. Det är så här Herren själv levde, och det är så här Herren vill att du och jag ska leva. Slutet är nära, det förstår vi. Det är bara att ta upp termometern så ser du det. Slutet är nära, visst, absolut är det sånt. Det är onyktigt i tiden, amen, vi ser det. Men vad är lösningen då? Framförallt så ska ni älska varandra innerligt. Nu tänkte du, sitter du och väntar på att jag ska läsa kärlekens lov för det här till slut, va? Det brukar ju komma i sina budskap. Men det behöver jag inte, men kärlekens lov innehåller ju detta uttryck av kärleken. Det vill säga, kärleken, den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Den har sin glädje i sanningen. Amen. Och det är denna kärlek som är utgjuten i våra hjärtan. Och den kärleken vill Herren ska vara förlöst mitt ibland oss. Amen. Ska förlöst inte bara in i mitt lilla liv, utan den ska förlöst ut genom mitt liv. Amen. Tänk vad skönt att få leva oegoistisk i en egoistisk tid. Va? Att få vara osjälvisk i en tid då allt är så själviskt och självcentrerat. Även många kristna kan ju bli väldigt självcentrerat. Vad beror det på då? Jo, det beror ju bara väldigt enkelt att man har stängt termostaten. Och då stängs ju allt inne. Men om vi öppnar termostaten, halleluja. Då säger jag, men då försvinner ju den kärleken som jag hade i mitt hjärta. Nej, då flödar det från himlen, halleluja. Och bara kommer mer och mer och mer. Därför att ju mer jag ger ut, ju mer får jag tillbaka. Vet du? Det är bara en sån underbar kretsgång i det här. Att det bara flödar från himlen, halleluja. Det bara, du säger, men det tar ju slut, det kommer aldrig ta slut. Ju mer du ger ut, ju mer kommer det fyllas på, halleluja. Amen. Tack Jesus. Titta på mig och säg så här, jag tror på det du präkte om, Stefan. Vad fint att du sa det. Halleluja. Och ni som har varit med på tvn ikväll, Gud välsigne er. Tack för det här. Vi gör så här nu i fortsättningen att du får preken. Vill du ha all underbar lovsång som vi har, så kommer du här och är med fysiskt. Men så får du preken. Halleluja. Gud välsigne er. Kom ihåg, Guds kärlek övergår allting. Och genom hans kärlek som är utgjuten i ditt hjärta, så kan du, halleluja, du kan få erfara att du får bli en termostat. Och slippa vara en termometer. Det behövs inte så mycket termometrar. Det är ganska passivt det. Men en termostater, det behöver vi gott om. Som sätter temperaturen i rummet. Halleluja. Varmt. Amen. Prisat vare Herrens namn. Gud välsigne. Tack ska du ha för ikväll. Amen. Halleluja. Ska vi komma låtsångarna här? Halleluja. Fick du ut någonting av den här preken? Amen, prisat vare Gud. Jag bara känner det medan jag talar här ikväll. Jag känner att vi är på väg in i en större dybde på något sätt. Jag vet inte vad det är riktigt, men något bra är det. Halleluja. Och är det så viktigt att vi badar i det här? Att vi liksom blir, som det står, vi uppfyllda utav Kristi kärlek. Vi uppfyllda denna kärlek. Därför att den är botemedel för så mycket andra saker i våra liv. Att få vara uppfylld av denna kärlighet. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Jesu underbara namn. Halleluja. Åh, Jesus, vi bara prisar dig. Halleluja. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Och det är ju så att jag kan inte älska. Varför då? Därför att det börjar inte med att jag älskar. Det börjar med att han älskade. Jag kan inte liksom hålla på att nu ska klämma fram lite kärlek här. Jag ska vara lite mer kärleksfull. Men vad ska jag göra? Jag ska öppna. Släppa fram kärleken. Så att den får flöda. Halleluja. Kolla bara sandalolo. Vi har många människor i Kristi läge. De har satt sin ära i att stänga ihop, stänga till, hålla igen. Inte släppa fram det. Och därför är det så kallt som det är, va? Det är liksom den här miljön, va, som gör att mirakler kan inte födas. Och du och jag, Vi ska inte sälja oss till den skaran. Vad är det för en skara? Jo, det är en skara som är proffstyckare. Va? De har alltid någon hållning, alltid något att säga om folk. Och de har alltid något liksom att kommentera eller sådär, va. Speciellt de som försöker göra någonting, så är de alltid någonting, ja, inte riktigt bra, ska göra det, ska ändra det och så vidare. Bara ett enda stort tecken på att det där är en termostat som inte är öppen. Och då är det bara en termometer där som bara mäter av saker och ting och sådär, va. Det finns massvis med sånt här. Det finns så gott om det i Sverige och det finns i Norge med. Och vi ska vara ett annorledes folk. Halleluja. Amen. Alltså vi ska vara ett annorledes folk. Och det folket som du och jag tillhör, det är ett folket som älskar saker. Och vet du vad vi ska göra? Vi ska älska fram den väckelse som vi drömmer om. Vi ska älska fram den. Halleluja. Hur kan man göra det? Öppna termostaten. Halleluja. Amen. Och du kan ta det in i menighet. Du kan ta det in i där du lever i ditt liv. Du kan ta in det i ditt äktenskap. Öppna spjället. Öppna termostaten. Var inte reserverad, utan släpp lös den här kärleken. Och låt den få finna fram. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Alltså prisat vare Herrens namn. Du vet, jag blev lite kallare här nu. Ni märkte det på kvällarna. Det har varit lite kallare. Och det var kallt hemma också då. Och våran värmesystem hemma liksom fattar inte det där, va. Jag har inte hängt med riktigt, va. Det var så kallt när jag gick ner i källaren. Vi får kallt det, va. Uff, jag liker inte när det är kallt, va. Gör du det? Ja, jag tycker det är skönt när det är, när man ska sova, det är skönt när det är kallt, va. Men inte när man ska gå där i kalsongerna liksom och det är kallt, va. Vet du vad jag fick göra då för någonting? Jag fick skruva upp termostaterna. Gör så här. Vi skruvar upp termostaterna. För då blev elementen varmt. Och det som var kallt bara försvann. Halleluja. Och det var så gött när det var så mysigt. Vet du. Då kunde jag bara ta av mig alla kläder och säga, Marie, nu har jag tagit om. Nej, då kunde jag liksom slappa av. Va? Du vet hur man blir när man blir varm, va? Halleluja. Annars så måste jag liksom, man blir lite sådär infrusen och går huttrar och arsch och sådär. Och det finns två saker som gör att du börjar frysa. Det är att du inte har spist. Du vet, när du är hungrig, sulten, du har inte spist på ett tag, då blir det sån här frösen. Och när det också är kallt i rummet då. Och båda de här sakerna behöver vi. Vi behöver spisa så vi blir varma. Men vi behöver också värmen i atmosfären. Och den är så underbar. Och den hjälper oss på så många måter. Och vet du vad? Vi öppnar på termostaterna. Vi öppnar på termostaterna. Halleluja. Bara låt det flöda ut. Halleluja. Amen. Halleluja. Kalla bara sanna där. Kyria. Sjung någonting, Heidi. Tack Jesus.